Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kökpodden Kristianstad. Idag ska vi prata om Luther. Och till min hjälp så har jag Kerstin Wimmer som nyligen har disputerat. Eller säger man doktorerat? Nej, disputerat säger man. Och nu med kan titulera sig teologidoktor på Köpenhamns universitet. Du är varmt välkommen, Kerstin.
Tack för det.
Och jag har tänkt så här, vi kan väl börja den änden där du lite kort berättar om din avhandling och vad det är du har faktiskt sysslat med de här sista åren kring Luther.
Ja, jag kan berätta lite grann. Det är en resa som är ganska lång och jag har umgåtts med Luther varje dag i många år. Och det jag speciellt har intresserat mig för, det är Luthers tolkningar av den boken i den hebreiska bibeln som vi kallar för Gamla testamentet, av Psaltarpsalmerna. När jag var ung teologistuderande så tyckte jag på fullt allvar att man skulle lyfta ut Psaltaren ur bibeln. Jag tyckte inte att det var en speciell from bok där det talades om vrede och klagan och hämnd och lycka. Men idag ser jag annorlunda på det med hjälp av Luther. Därför att Luther menar att Psaltaren är en spegel av oss själva. Och det har kommit intresserat mig. Därför att i Psaltarpsalmerna så finns det mycket klagan på Gud och på medmänniskor. Men ändå så finns minnar ofta ut i lovsång. Och det mönstret, den rörelsen intresserar mig mycket. Så det gör att jag har speciellt arbetat i min avhandling om skrivit om hur viktigt det är att vi vågar klaga på Gud och klaga inför Gud. Och vi behöver, och det är där Luther menar att våga göra det. Våga vara ärlig i ditt språk om Gud och till Gud. Och jag skulle vilja ibland att vi hade lite mer ärligare språk i gudstjänsten. Det känns som vi liksom, ja, nu pratar jag om alla och generaliserar grovt, det hör jag. Men det känns som om vi liksom försvarar Gud på något sätt.
Han tål inte att höra vår klagan.
Nej, precis. Det är precis som att då händer det något otäckt liksom. Alltså vi förminskar Gud då, tycker jag. Gud tål det. Alltså tänk hur det ser ut i världen just nu. Kan man inte klaga då Gud? Men Gud, titta Gud som det ser ut. Och kan du inte göra någonting Gud? Eller vad vill du att vi ska göra? Och så. Det är så konstigt att det finns ju all anledning att klaga. Och dessutom så har jag lärt mig av Luther att om vi vågar klaga så är det ofta ett första steg till hopp. Tycker du det var tillräckligt? Min avhandling, om man ber någon berätta om sin avhandling så kan man prata i 2 timmar minst.
Jag vet. Ja, precis. Klagan och Luther och lidande och sorg.
Ja.
Lidande och seger pratar du också om i din avhandling.
Ja, det gör jag.
Vi ska försöka undvika konstiga begrepp.
Ja, det ska vi.
och andra språk. Men jag vet att jag var ju på din disputation och det du hade skrivit på tavlan, det var ju en lång radda med ord på utländska.
På latin. Men
det, på latin. Och ja. Det kanske du ska... Ja. För jag antar att det var rätt centralt.
Ja. Om jag översätter det. Alltså, Luther skriver om att kyrkans halleluja ska vara att vi minns både memoria passionis, alltså lidandet, och memoria victoria och segern. Och då anspelar ju naturligtvis Luther på Jesu liv och död och uppståndelse. Men Luther menar att det ska vara kyrkans sång, detta halleluja. Och att vi ska komma ihåg att halleluja, när vi säger halleluja i kyrkan så tänker vi mest på lovsång. Men det jag vill påminna om och som Luther, med hjälp av Luther, det är också lidandet och segern. Och det är därför min avhandling heter A Broken Hallelujah, ett brutet halleluja. Det vill säga, när vi samtalar om Gud eller firar gudstjänst så kan vi inte vara utan det ena. vi måste ha båda två för att tala sant om livet. Alltså både lidandet, antingen i mitt eget liv eller i världens liv. Eller det finns ju här, men också segern, hoppet. Så ett halleluja, om jag får uttrycka det så, om vi bara har en halleluja, alltså vad vi menar lite med halleluja, lovsång. Om vi bara har en lovsångsgudstjänst rakt av, från början till slut, så tillhör jag dem som känner mig ensam. Därför att det som är brustet i mitt liv får liksom inte plats i en sån gudstjänst. Så vet jag att många ungdomar tycker om lovsångsgudstjänster. Och det är inte det jag är ute efter. Utan jag menar liksom i en, ja, i en vanlig söndag så att säga.
Jag känner nog inte någon människa som inte har haft både upp- och nedgångar i sina liv. Så att,
nej, precis. Och det är alltså viktigt att det kommer med. Alltså ett ärligt språk. Mm. Så det har jag lärt mig av Luther. Vi behöver liksom inte gå till Socialstyrelsen och klaga eller regeringen. Kan vi visst göra, utan vi kan gå till Gud, räkna med Gud i detta, i vår klagan, i vår brist, i vår sorg, men också i glädje. Ja, just
det. Och du relaterar bak till Jesus när han hänger på korset.
Ja.
Och säger till min Gud, varför har du övergivit mig som en...
Ja, alltså precis, och där är ju någonting att när Jesus hänger på korset och klagar inför Gud. Mm. Varför har du övergivit mig? Jag menar, om Jesus Kristus kan göra det, så kan väl vi. Mm. Och jag tycker liksom att det är lite, det kan låta konstigt, men jag tycker det är hoppfullt att Jesus klagar inför Gud i sitt döende. Mm. Det är liksom hoppfullt. Därför att det gör ju att jag känner mig mindre ensam som människa när jag har det svårt, att jag också kan klaga. Och vi vet att Gud tog emot Jesus och visade oss livets uppståndelse på nytt. Så det egentligen är väldigt hoppfullt, fast det börjar i klagan.
När försvann detta ur vår kyrka då? Klagan?
Ja, då undrar jag.
Har det aldrig funnits?
Ja, om jag visste det. Alltså jag vet i alla fall att... om jag tar nu Luther igen, hans gudstjänstordningar, så börjar förutom en sång, ofta en saltarsalm, sjungen. Sen nästa moment i gudstjänsten är det som kallas för Kyrie, Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Och då har vi ju vår gudstjänst idag, Herre förbarma dig. Och där är ju klagan, om man vill. Herre förbarma dig över att min dotter är sjuk. Förbarma dig över krigen i vår värld. Förbarma dig över jorden som vi plågar livet ur. Och där börjar liksom Luther i gudstjänstordningen där. Egentligen med klagan. Alltså förbarma dig. Men det som händer sen. Alltså nu är jag ingen kyrkohistoriker. Men det jag vet är att Olaus Petri, vår svenska reformator, åkte ner till Luther och träffade honom. Och hade naturligtvis koll på hans gudstjänstordningar och hans tänkande. Men det Olaus Petri gör när han går tillbaka till Stockholm då, till Storkyrkoförsamlingen, är att han lägger in en syndabekännelse i gudstjänsten. En rätt känd sådan för äldre människor. Jag fattig, syndig människa. Det kommer alltså inte från Luther, utan det kommer från vår svenska reformator. Så min fråga, jag kan inte svara på din fråga, men är det där från vår svenska reformator som klagan försvinner lite? Saknar sin ord, skulle jag väl säga. Och så lägger vi in en syndabekännelse istället.
Ja, just det. Och så Luther hade inte alls syndabekännelsen hos sig?
Nej, han hade ingen syndabekännelse, hans gudstjänstordningar, inte alls. Det betyder ju inte att han inte liksom inser att det finns synd i våra liv. Men jag... Luther, alltså jag tror att Luther uppfattade alldeles för lite egotrippat, om man får uttrycka det så, därför att han skriver om att synden är vår gemensamma ägodel. Ja, det är något vi gemensamt ska ta ansvar för. Och vid något tillfälle, jag minns inte just nu i talande stund, men till någon som man anknyter till syndabekännelse. För det fanns i den kyrka som Luther ursprungligen kom ifrån. Men han tog bort syndabekännelse. Och då sa han till någon att om man absolut vill uttala sin individuella synd och sorg, så finns ju bikten, menar Luther.
Ja, just det. Jag har ju funderat på också det. Liksom, för jag har ju tänkt så att jag skulle kunna se synd och bekännelse i ett kollektivt samhälle som kanske var mer förr i tiden.
Mm.
Men idag när allt är så individualistiskt så blir ju synen också väldigt individualistisk.
Ja, ja.
Och jag tror många människor brottas ju med sina tillkortakommande och har svårt att komma ur det.
Ja, ja. Alltså det jag tänker... Jag var en gång för många år sedan i Helsingfors... Helsinki på en gudstjänst där som kallades för Thomasmässan, och det var helt uppbyggt av ideella, och så var det präster som tjänstgjorde, alltså frivilligt, om jag får säga så, och vi var väl 1000 människor i kyrkan, och där fanns en syndabekännelse, men då var det så att var och en fick gå fram till någon diakon eller präst, och så satt man där, det hörde, vi var så många så hörde, var det ingen som hörde. Och då var det att man fick samtala med någon. Och det tog en 20 minuter. Alltså då tog man liksom på allvar i så fall. Va? Det blev ju någon form av bikt i själva gudstjänsten. Och ville man inte det så gick andra omkring i kyrkan och skrev förböner och sånt. Då tyckte jag att det fungerade. Men min personliga... Alltså personligen tycker jag så i gudstjänst och syndabekännelsen. Det går ju snabbt. Och sen så kommer förlåtelseorden. Och det är ju ingen som ropar, oh, jätteglad. Alltså det är ju, alltså de, dina synder är där förlåtna. Vi borde ju studsa upp på kyrkbänkarna. Det är fantastiskt. Men det händer liksom ingenting.
Nej.
Fast det kan ju inte jag, vi vet inte vad som händer inuti människor. Det måste jag ju säga. Men jag tycker man, det går fort som tåget här liksom.
Ja, just det. Så om nu vi både är syndiga och rättfärdiga.
Ja.
Vilka synder då vi ska...
Ja, precis.
Förlåta.
Alltså, detta är ju ett känt uttryck från Luther att vi är både syndare och rättfärdiga. Och då menar Luther att det är inte så mycket att hänga upp sig på. Därför det är vårt status som människor. Att vi är både och. Vi är både underbara skrot och korn. Och det gör ju egentligen att man skulle kunna säga att Luther har en väldigt jämställd människosyn. För alla är sådana. Alla. Precis alla. Och det gör att Luther tycker att man ska inte grunna så mycket på det, utan hellre rikta sig mot sin medmänniska och världen vi lever i. Mm. Därför så länge vi lever kommer vi inte ur detta att vi är både och. Vi är liksom randiga i vår själ på något sätt och vis. Och Luther tycker att ja, men så är det. Bekymrar inte så mycket om det.
Så om vi då ska ta din avhandling och Luther på allvar, hur ska vi då göra? Hur ska vi då bygga församlingens gudstjänster?
Ja, vi skulle framförallt tillsammans med många andra, att många andra, alltså Luther är ju, talar ju om det allmänna prästadömet. Det låter ju kanske lite ålderdomligt, men med det menar ju Luther att alla i församlingen, alla döpta är teologer, är präster, säger han. Är präster, biskopar och påvar. Alltså det är Luthers sätt att säga att till församlingen är myndiga människor. Varje människa är myndig i sin egen tro. Och det tycker jag skulle komma lite mer till uttryck i gudstjänsten. Och sen tycker jag då, som du kanske har förstått här Martin, att jag tycker att syndabekännelsen, att ta bort den och istället ha ett riktigt bra kyrie där vi ropar ut vår vånda och smärta över världen vi lever i. Och inte svara på den. Utan bara liksom inför. Alltså, och det skulle ju till exempel ideella kunna göra tillsammans med musikern. Man kunde skiftas om där liksom. Och på ett sätt och vis så tycker jag att det kanske... Förbönen i våra gudstjänster kan ju tendera att bli väldigt lång. Och nu vill jag inte kritisera någon, men ibland är det någon slags information till Gud hur det står till här i världen. Frågan är om inte kyriet skulle fylla en liksom bättre funktion där.
Så
på något
kyriet sätt. Blir ett, inte ordlöst, men en annan form av bönen.
Ja, precis. Ja, med klagan som ett, ja, precis. Det kommer ju, kyrie eleison kommer ju, Herre förbarmade, det kommer ju från Nya testamentet där det sitter en blind man vid vägkanten och ropar, Jesus David som förbarmade över mig. Och då frågar ju Luther, nu menar jag Jesus, nu börjar jag blanda ihop dem, det är farligt. Ja, jag får säga. Nej, det går inte att jämföra Jesus och Luther. Jesus är bäst. Men i alla fall så frågar ju Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Och han botar den blinde. Men den blinde ropar ju, Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Och Jesus agerar. Alltså med det vill jag säga att vi kanske inte ska agera, utan vi vill vänta. Vi ropar ut, Herre hjälp, förbarma dig över oss, och låter Jesus agera i våra liv. Just det. Det kom jag på nu förresten, har jag aldrig tänkt förut. Mm.
Är det så att vi är för mycket i gudstjänsten att vi förklarar och vill ge svar istället för att ställa frågorna?
Ja, jag tror det. Kommer detta
påverka predikan också då?
Det hoppas jag ju, absolut. Eftersom jag är präst själv och har predikat mycket i mitt liv och tycker att det är spännande, men det är väldigt svårt. Det är utmanande. Så ser jag inte uppgiften som att ge svar på allt. Det kan jag inte. Utan kanske att väcka frågor som vi gemensamt kan liksom hitta väg i. Ibland handlar det inte om att hitta svar, utan hitta en väg vidare. Mm.
Jag skulle vilja landa. För din avhandling handlar väldigt mycket om Luther, men utifrån ett liturgiskt perspektiv. Om jag förstår då. Om jag har tolkat det rätt.
Ja, helt rätt.
Du skriver också i din sammanfattning, och du pratar om det där, att också att Luther är en dopteolog, va?
Ja.
På vilket sätt skulle vi beskriva Luthers dopteologi?
Jo, man kan säga att Luther säger och skriver mer än en gång att vi lever varje dag i sitt dop. Mm. Vid dopgudstjänsten i Svenska kyrkan, så efter att barnet är döpt, så är där en bön om anden, och där orden är att hjälp henne honom att varje dag leva i sitt dop. Och varje dag leva i sitt dop, det menar Luther att det är egentligen en daglig resa från död till liv, från det som är svårt i livet till att se att Gud vandrar med oss. Alltså där är vi igen, det här med lidande och seger. Alltså att det är både och. Och på latin heter det simul. Man måste inte kunna latin. Men simul är ett ord som Luther använder flera tusen gånger. Det är så viktigt i hans tänkande. Simul betyder helt enkelt att någonting kan vara både och samtidigt. Och det är det som är dopets teologi, att det är liksom både och. Man är ju inte befriad från smärta för att man är döpt. Men man är lovad någonting, att Jesus vandrar vid vår sida. Och därför är det både och, både lidandet, smärtan och Guds öppna dörr, kan man säga, att jag är med er, och jag har ju gett er Jesus som ett exempel. Mm. Alltså, tycker du att det är lätt förståeligt?
Sa du så här. Det jag satt och funderade på, det är ju liksom, och det kanske hänger ihop med syndabekännelsen, och jag tänker Luther och Augustinus med arvsynsläran. Hur kommer det in i den här tanken?
Ja. Egentligen, arvsynsläran, det kommer från tyskans erbsynde. Mm. Men det är egentligen det ursprungliga uttrycket, är egentligen den ursprungliga synden. Arvsynden är egentligen Augustinus som inför det begreppet på 300-talet. Det är han liksom som uppfinner det.
Men Luther bär väl det vidare?
Ja, han bär det vidare. Han bär det vidare. Men i mitt arbete, när jag inte läst allt om Luther, det är flera tusen verk han har skrivit, så är det inte mycket om arvsynden när det gäller saltarsalmerna och om dopet. Men visst har han det. Men jag tror att jag är inte så bra på det, för jag har inte fokuserat så mycket på det. Men jag tror att Luther menar mer. Alltså Augustinus menade helt klart, han knöt an till sexualiteten. Och att kvinnan liksom, vi föds i synd. Och det är ju tänkande som jag hoppas vi har lämnat bakom oss för länge sedan. Och som Olaus Petri så att säga hjälpte oss med. Jag är fattig, syndig människa, det har vi det. Jag tycker att Luther, alltså det här med synd, det är ju mer liksom vårt tillstånd. Alltså att inse att vi... Ja, både
världen är skadad.
Ja, precis. Ja, precis. Och att vi skadar den liksom varje dag. Och samtidigt är vi rättfärdiggjorda. Vi har liksom genom Jesus en annan väg. Alltid varje dag så här hopp om en annan väg. Man skulle kunna säga att Gud lockar oss varje dag på en annan väg som har liksom uppståndelsen, skapelsens ljus.
Mm. För det tycker jag är ju någonting vi har tappat lite grann i vår kyrka, skapelsens, alltså både i dopet kanske skapelsens perspektiv, men också i vårt kyrkliga liv och gudstjänsten.
Ja, men det jag håller med där Martin, det gör jag verkligen. Och jag tycker är det någonting vi liksom är mer och mer medvetna om idag, så är det vår samhörighet med allt på jorden, allt levande, och att vi är beroende av varandra. Och det skriver ju Luther mycket om och tycker liksom att naturen är som en bibel. Alltså den vittnar om Guds under. Att solen går upp varje dag. Och ett av mina favoritställen är när han skriver att alltså Luther är en vardagens teolog, och han ser Guds skapelse under i vardagen. Och han säger att om inte solen hade gått upp på 10 dagar så skulle vi människor förstå hur stort Guds under är. Och han skriver också flera exempel, till exempel om bara en enda kvinna i världen kunde föda barn, så skulle vi förstå hur stort Guds under är att barn föds. Men nu är det ju vanligt att kvinnor föder barn, så vi ser inte undret längre. Så den Luther är ju i högsta grad en skapelseteolog. Han anknyter ofta till skapelsen. Sen älskar han fåglar. Om man skulle skriva en avhandling till, så skulle jag skriva om Luther och fåglarna.
Okej. Ja, det är han och Mikael Wiehe.
Ja, just det. Ja, precis. Faktum är att detta har ju kanske
inte med sak. Flickan och kråkan.
Ja, precis. Nej, alltså, där är någon, där Luther bor i Wittenberg, så är det en, vad heter det nu, trädgårdsmästare som liksom skyssar undan fåglarna. Han är inte riktigt snäll mot dem. Så Luther skriver ett brev till den trädgårdsmästare. Och så skriver han, och så ger han röst, alltså i egenskap av fåglarna. Du som jagar oss och du som så vidare. Så det är ett väldigt roligt brev han skriver till den här trädgårdsmästaren. Och det är liksom fåglarna som skriver och klagar till trädgårdsmästaren.
Spännande.
Ja.
Så att, tror du att vi skulle behöva en ny reformation idag? Och då tänker jag reformation genom att titta tillbaka till vad Luther faktiskt skrev och omvärderade. Det är kanske ingen reformation, det kanske bara en... Vad heter det? Tillbakablick eller åter? Man börjar läsa han på nytt.
Ja, alltså på ett sätt kan jag säga lite tillspetsat. Är reformationen genomförd i Svenska kyrkan? Är den det? Det är det ena. Och sen är det ju så att vi ska ju inte gå tillbaka, det har du ju rätt, utan vi ska gå vidare i den tid vi lever i. Men jag tror att vi skulle... Flera av de saker som tillhör 1500-talet och reformationen är inte aktuellt för oss, inte alls. Men jag tror att vi skulle behöva en ny läsning av Luther. Och mycket i det du liksom anknyter till skapelseteologin, frimodigheten. Och liksom det här med att han är liksom, det är bara synd och sånt liksom i hans, den här mörka. Jag tycker inte att jag känner igen mig där, alltså när jag läser Luther. Så att det tror jag att vi skulle må bra av, att liksom upptäcka frimodigheten.
En del i reformationen, nu är det min tolkning, en del i reformationen handlar väl också om att ordet blev väldigt viktigt.
Ja, ordet.
Och det känns ju som att vi har tappat många språk.
Ja, det har vi.
I det.
Det har vi, och Luther skriver ju att det är bra om en gudstjänst har flera språk. Han säger 4 språk tycker han kunde vara lagom. Och jag tycker det är viktigt att vi har mångspråkighet i, och språk kan ju vara så mycket, dels orden och musiken är ju viktig för Luther. Så att jag tror att vi skulle ha lite större mångfald. Och man måste inte alltid förstå liksom i den liksom i huvudet. Vi förstår liksom hela vår kropp. Titta på barnen i gudstjänsten. Luther är ju en kroppens teolog verkligen. Och liksom hela alla sinnen.
Så att är det en utmaning till oss då? Bygga en gudstjänst där alla sinnena används?
Ja, jag tror det. Och att vi alltså att vi låter oss överraskas. Alltså liturgi betyder egentligen bara gudstjänst. Det grekiska liturgia, men det betyder ju gudstjänst. Och jag tänker att vi är alla kallade liksom att gestalta denna gudstjänst tillsammans. Mm. Och jag tror att vi skulle låta oss överraskas mer. Inte ha för mycket koll på gudstjänsten. Alltså en form behöver vi. Det är ju självklart, för annars känner vi oss otrygga. Men låta oss överraskas lite mer. Ja, det tror jag.
Okej. Okay. Så det ska det vara en sammanfattning av Luther? Om jag tänker nu försöka runda av det här på ett fint
sätt. Om man
skulle sammanfatta en Luthers utmaning till dagens kyrka i Sverige.
Ja, det är ju var frimodiga. Släpp liksom på det här att Gud är ett krav. Gud är inget krav för Luther. Men ibland, nu kanske jag bara talar för mig själv, så gör jag Gud till ett krav. Och det kravet ska vi leva upp till liksom i gudstjänsten. Och Luther skulle bara liksom släpp. Gud kommer aldrig att vara krav. Möjligtvis, det bästa kravet är jag själv nämligen. Sätter krav på mig själv. Mm. Och Luther menar ju att det grundläggande relationen till Gud är kärlek. Det är absolut det viktigaste för Luther att vi ska våga tro det. Så var frimodiga. Han skriver på ett ställe, bara synda om det skulle vara så. Det är inte så himla farligt. Om det är någonting i din relation till Gud. Att du tycker att du har gjort något som inte... Utan det är mer i relation till medmänniskan. Att inte skada medmänniskan och jorden vi lever på. Ja, jag tror Luther säger till oss idag. Var frimodiga, våga. Våga misslyckas, våga.
Ja, just det. Härligt, det får bli bra. Avslutningsord. Våga misslyckas, var frimodig och från ego-teologi till eko-teologi, om jag ska använda Björn Wiedels ord.
Det tycker jag låter utmärkt.
Tack ska du ha, Kerstin Wimmer, för att denna lilla samtal, och vi kanske ska fortsätta samtalet sen i församlingen för olika grupper. Vem vet?
Tack.
Tack och hej.
Tack, hej.